Min svärfar är han är en lite underfundig man. Han skrev, jag tror det var på Facebook förra veckan. Han är 85 år men han är ganska aktiv på Facebook. Så skrev han, jag har varit del av den stora helgvandringen idag, sa han. Alltså han hade varit i kyrkan. Den där helgvandringen när vi går till kyrkan. Alltså du vet, den här pulsen som är så viktig för dig och mig. Att vi tillber Jesus tillsammans. Att vi möter andra tillsammans. Att vi har den där pulsen, rytmen i våra liv. Att få fira gudstjänst tillsammans. Ta vara på det. Min underfundige svärfar. Låt det få bli ett sånt där ledord för dig den här året. Att du ska gå regelbundet på gudstjänst. På valborgsmässoafton innan vi åkte hit så satt vi i vårat uterum och åt mat, Maria och jag. Och så kom det en ambulans och stannade utanför grannens hus. Och du vet, då blir man lite orolig. Vad är det som har hänt nu? Och lite grann utifrån, vad ska vi säga, hastigheten på sjukvårdspersonalen så kan man avgöra, är det livsfarligt det som har hänt eller är det någonting annat? De hoppade ur bilen, de öppnade det bak på ambulansen och de tog en väska och så gick de in. Och man kände, det är inte livshotande men det verkar rätt allvarligt. Och man vill ju inte stå med näsan mot fönstret och så vidare. Men sen fick vi veta då att hon, våran grannfru då, hon hade ramlat och slagit i armen i uterumsstaketet eller på altanen och brutit armen. Och jag stod och pratade med henne igår och hörde lite grann hur det var med henne. Hon var här på valborgsmässoafton på förmiddagen och tränade i ett av våra pass som vi har. Och hon var så förväntansfull inför kvällen för hon skulle få träffa sina barnbarn. Och nu blev det ju inte så, hon fick sitta på akuten fram till nästan midnatt. Innan de fick operation och så vidare då. Och så sa hon så här, nu ska jag gå med det här. Hon var inte gipsad utan hon var liksom fixerad i armen då. Och så sa hon, nu ska jag gå med det här i sommar. Det är ju bara att vänta och se. Det är ju bara att vänta och se. Har du varit med om det någon gång? Du har brutit en arm, ett ben, en tå, ett finger. Du har skurit av en fingertopp. Det ska vara intressant att göra sån här liksom undersökning här. Hur många har skurit av en fingertopp någon gång? Får jag se? Ja, men några stycken är vi ju. Vi får jämföra fingrarna sen. Kanske har du slagit hakan i cykelstyret. Hur många har gjort det någon gång då? Ja, det var kanske fler som har gjort det. Vi får jämföra hakor sen också då. Kanske du har cyklat omkull, skrapat upp knäna, fått någon annan skada. Och efter att den där skadan har rengjorts eller stadgats upp eller stoppat blodflödet så är det bara att vänta. Därför att kroppen har en fantastisk förmåga att läka sig själv. Till en viss grad i alla fall. Det kan göra ont, men det är bara att vänta. Därför att kroppen ska läka ut det där som är sjukt eller som inte är riktigt helt. Alltså det finns en slags nedlagd strävan i dig och mig. Nu hör vi att det går runt men jag ser att Hampus jobbar på detta. Så att det är någonting som inte stämmer just nu. Men det kommer att bli bra. Det finns en slags nedlagd strävan i din kropp. Efter helande och efter läkedom. Att din kropp vill liksom söka nytt och skapa helt. Kroppens självläkningsmekanismer är föremål för forskning. Och när man börjar googla och söka lite grann på forskningsrapporter om självläkningsprocessen i kroppen. Så blir åtminstone jag förundrad. Alltså jag är ju novis på de här sakerna. Men när man tar del av de där rapporterna och studierna i ämnet så blir jag otroligt fascinerad. Man får läsa om processer av bildande av ny vävnad, nybildning av ben och brosk och nybildade blodkärl som växer in i frakturer på ett liknande sätt som när skelettet växer på ett litet barn när det växer på längden. Kroppen bär på en förmåga att läka, hela och skapa nytt. Sjukvården och forskningen kan göra mycket, men man måste hela tiden samarbeta och förhålla sig till din liksom läkningsprocess, det där som finns i kroppen. Ska vi byta mikrofon? Är det något som inte funkar? Ska jag byta? Eller vad gör vi? Jag byter, jag tar en handmick istället. Stänger vi av den här.
Istället. Då kör vi den och ser. Så får vi skruva lite mer på det där. Jo, men sjukvården måste hela tiden förhålla sig till den där läkningsprocessen som finns i din kropp. Bibeln säger att Gud är vår skapare. Han har skapat himmel och jord, han har skapat naturen, han har skapat djuren och växter. Men han har också skapat dig. Han har skapat oss människor som avbilder till Gud. Han har lagt ner omsorg, han har lagt ner liksom tankemöda på att skapa dig och mig. Och vi är avbilder till honom. Och en dimension av att vara en avbild till Gud är att det finns en strävan i min kropp efter läkedom och helande. Eftersom jag är en avbild av Gud och han har skapat mig, så finns det naturligtvis hos Gud en längtan efter helande och läkedom. Men den ligger också nedlagd i min fysiska kropp. En strävan efter helhet. Jag vet att vi lever i den här världen och vi drabbas ibland av sjukdomar och åkommor med betydligt sämre prognos än ett benbrott, ett skrapsår eller en liten avskuren fingertopp. Men det faktumet att våra kroppar i ett normaltillstånd strävar efter helhet och läkedom säger någonting om Gud. Säger någonting om vem han är när vi är en avbild av honom. Gud vill helhet och läkedom. Gud vill helhet och läkedom. Jag kan inte svara på alla frågor om helande eller uteblivet helande. Jag vet inte varför vissa blir friska och andra inte. Jag kan läsa i Guds ord, jag kan se att kanske ana vissa delar, men jag kan inte alls svara på det. Och vi har också i vår familj och släkt på nära håll drabbats av förluster där nära och kära har sett sina kroppar besegras av sjukdom. Under drygt ett halvår från sommaren 99 till vintern 2000 så dog en moster till Maria, 40 år, i cancer. En ingift faster, 55 år, dog i cancer. Och min mamma, 62 år, dog i cancer. De där 6 månaderna var otroligt tuffa för oss i familjen. Vi bad, vi sökte Herren. Och ingen av dem blev på det sättet mirakulöst helad utan besegrade utav sin cancersjukdom. Och jag vet att många utav er och många av oss bär på liknande erfarenheter och berättelser. Vi har gemensamma erfarenheter också i vår församling av människor som har drabbats av sjukdom och som inte har överlevt. Och vi har bett. Nära vänner som inte har blivit friska. Vi vet också att det finns en del som bär sitt lidande under hela livet. Alltså vi brottas med svaghet, vi brottas med sjukdom, vi brottas med lidande. Det där är en del av vår erfarenhet. Och jag vill nämna det så här i början på predikan, så du ska förstå att du och jag delar samma erfarenheter av smärta och lidande när vi lever i den här världen. Med det sagt, väldigt mycket av evangeliernas skildringar av Jesus handlar om att Jesus botar de sjuka. Någon har räknat ut att det är ungefär en tredjedel. Jag har inte gjort den studien. Men väldigt mycket av texterna i evangelierna handlar om hur Jesus botar de sjuka. Ta med dem in i gemenskapen, ge dem liksom en plats i gemenskapen och fysiskt hela dem, driver ut demoner, befriar människor. Det är en del av evangeliet, det går inte att komma runt det. Johannes skriver så här i 1:a kapitlet. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern har förklarat honom för oss. Folkbibeln skriver, jag har gjort honom känd, alltså har gjort Gud känd. Och 1917 års översättning säger, har kungjort vad Gud är. Alltså, Ingen har sett Gud, men Jesus har förklarat honom, gjort honom känd, kungjort för oss vem han är. Och när jag studerar texterna i Nya Testamentet, när jag läser evangelierna om Jesus och ser mängden av texter där han botar sjuka, då säger det mig att helande, upprättelse och läkedom ligger på Guds hjärta. Jag kan inte förstå det på något annat sätt. Om det nu är så att Jesus är en bild av Gud, att det är han som förklarar vem Gud är, då måste det vara så att läkedom, hälsa, helande och gemenskap ligger på Guds hjärta. Jag vill ta med dig till Matteus evangeliet kapitel 8, så ska vi läsa några verser där. Med tre stycken helanden i samma berättelse. Matteus kapitel 8, och jag läser från den första till den 17 versen. Då står det så här. När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Och Jesus sa till honom: Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: Jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom: Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför, där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: Gå, så som du har trott ska det ske dig. Och i samma stund blev han tjänare frisk. Jesus kom hem till Petrus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll kom han till honom med många besatta och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. För att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Tre personer i den här berättelsen som blir botade från sjukdom. En man som blir botad från spetälska, eller det vi kallar för lepra idag. En förlamad tjänare med svåra plågor. Och så Petrus svärmor som var febersjuk. Någon sa att det var därför Petrus förnekade Jesus. Jag tror inte att det kanske stämmer riktigt. Det var ett skämt, ja. Sedan stod det i slutet av vår text om många som var besatta som Jesus med sitt ord befriade från onda andar. Och att Jesus botade alla som var sjuka. När vår text börjar, då är det kyrkkaffestämning, om du fattar. Vår text börjar när Jesu bergspredikan precis är slut. Du vet den där kyrkkaffestämningen, kaffetarmen som börjar och tjuta när predikan är slut. Jesu predikan den gången var nog längre än vad min predikan kommer att bli idag. Bara så att du vet, kanske till tröst för någon. Men han har behandlat ganska många ämnen i sin bergspredikan. Saligprisningarna, han har talat om att inte sätta ljuset under skepp. läpparna. Han har sagt att vi är världens ljus. Han har talat om vrede, om försoning, om äktenskapsbrott, sexuell synd, om att stå fast vid sitt ord, om kärlek istället för hämnd, om givande bön. Han har introducerat det vi kallar Fader vår. Han har talat om fasta, om att inte samla skatter på jorden, om världsliga bekymmer. Han har talat om pengar, att inte döma. Han har talat om att be, om att söka, om att bulta. Han har talat om den gyllene regeln, om den smala och breda vägen, om att bygga sitt hus på en fast klippa och inte på lös sand. Han har talat om ganska många ämnen. Predikan är slut och folket gör sig redo för att lämna. Det är kyrkkaffestämning. Och på väg ner ifrån den där bergssluttningen vid norra stranden av Genesarets sjö så följer stora skaror med predikanten. Alla vill prata med predikanten. Och då plötsligt så kommer det fram en spetälsk man och faller ner vid Jesu fötter. Och jag tror att kyrkkaffestämningen förändras radikalt. Nyss följde många människor tätt in på honom. Nu ser jag framför mig, jag vet inte vad du får för bild, men jag ser framför mig hur alla skingras. Och kvar i mitten står Jesus och så den spetälske mannen som har fallit ner framför hans fötter. Och du vet kanske redan att den där scenen egentligen är otänkbar i den här kulturen. Ända sedan Mose tid så ansåg den som hade drabbats av spetälska som att vara oren. Man var utestängd från gemenskapen. Man skulle bo på speciella städer eller speciella platser utanför byn, utanför staden. Man skulle vara isolerad. Att vistas på en offentlig plats var inte att tänka på, helt enkelt. Hade mannen hållit sig på avstånd under hela bergspredikan och rusat fram nu? Eller hade han lyssnat på Jesu undervisning och stått någonstans i bakgrunden? Ja, vi vet inte. Men det vi vet från texten är att den sjuke kallar Jesus för Herre. Kyrie, Herre. Vi vet också att mannen bär på en tro att Jesus kunde bota den som var sjuk. För han säger, Herre, om du vill, gör mig ren. Om du vill, gör mig ren. Och så gör Jesus det där otänkbara. När alla tittar på så sträcker Jesus ut handen och rör vid den leprasjuke, vid den spetälske. I det tillståndet som mannen var så fick man inte röra honom. För då kommer orenheten över dig. Han som nyss har samlat tusentals med människor som har lyssnat på honom. Och de som vill följa honom och hört honom, hans fantastiska undervisning. Ser honom nu göra det otänkbara. Kanske var det där den första beröringen som den där mannen fick. Den första mänskliga beröringen som han fick på veckor, på månader, kanske på år. Vi vet inte. Här sträcker Jesus ut handen och rör vid den här mannen. Och så säger han, jag vill bli ren. Med fyra korta ord visar Jesus för det första sin vilja, sitt hjärta, sitt medlidande, sin vilja att vara nära den som lider. Jag vill. Det är nådens ord. Jag vill. Och för det andra visar Jesus sin gudomliga auktoritet, sin makt att bota och skapa nytt. Bli ren. Det är allmaktens ord. Det är nådens ord och det är allmaktens ord i Jesus. Där och då. Orden om att gå och visa sig för prästen säger kanske inte oss på 2000-talet så där jättemycket. Men i Mose lag så fanns det noggranna föreskrifter hur man offentligt skulle bli friskförklarad om man hade blivit fri ifrån spetälska. Det var grundliga undersökningar som prästen skulle göra på din hud, på din kropp. Det var offer i templet och till slut ett erkännande att du nu var en ren person. Den där processen tog minst en vecka, kanske två veckor, kanske en månad, kanske längre än så. Så det är som om Jesus säger, du slösar nu inte tid på att gå och berätta för andra, utan skynda dig på att gå till prästen så att du får ett erkännande att du är ren. Gå till prästen, du kommer att bli ett vittnesbörd för många. Den andra berättelsen som vi liksom tar del av i den här texten är ju den där officerens tjänare. Det där ordet kan också översättas som pojke. Efter bergspredikan så är Jesus på väg in i staden Kapernaum. Vi är fortfarande vid den norra stranden av Genesarets sjö. Flera av Jesu lärjungar bodde i Kapernaum. Och Kapernaum var också staden som Jesus under flera år utgick ifrån. Och Matteus berättar att det kommer en officer fram till Jesus. Det kan ha varit en officer i den romerska armén. Men det kan också ha varit en officer i Herodes liksom armé eller grupp. Den ordagranna översättningen av ordet är hundramannahövding. Hundramannahövding. Så han var alltså en officer som basade över 100 man. Och även han tilltalar Jesus med ordet Herre. Det är jätteintressant tycker jag. Herre. Officeren tjänare ligger förlamad hemma med svåra plågor. Jag kommer och botar honom, säger Jesus. Jag kommer och botar honom. Även här bryter Jesus mot de judiska sederna. En judisk man kunde inte gå in till en hednisk man. Det var inte tillåtet. Och officeren svarar, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Antingen så vet officeren vilka seder judarna har för umgänget mellan judar och hedningar och vill respektera det. Och liksom inte sätta Jesus i en svår situation av respekt. Eller så vet han att Jesus har makt att bota bara genom sitt ord på avstånd. Respekt eller också någon slags vetskap. Säg bara ett ord, Jesus, så blir min tjänare frisk. Jag står under befäl. Jag för befäl för soldater. Jag vet ordningen. Jag vet hur auktoriteten funkar. Jag vet hur makten fungerar. Säg bara ett ord, Jesus. Jag vet att du har auktoritet över sjukdom och lidande. Jag vet det. Säg bara ett ord. Och Jesus blir förundrad över mannens tro. Jag tror att det står möjligtvis ytterligare en gång i Nya testamentet att Jesus blir förundrad. Jesus blir förundrad. Han berättar för sina åhörare att officerens tro är unik, till och med i jämförelse med det israeliska folket. Och när officeren berättar att hans underordnade soldater lyder när han säger gå, kom eller gör det här. Och så säger han liksom, Jesus, ge mig, liksom, säg bara ett ord. Och då säger Jesus exakt samma ord som den här officeren nyss har sagt. Så här hanterar jag mina underordnade. Han säger, gå. Gå. Som du har trott ska det ske dig, och i samma stund blir tjänaren frisk. Alltså det verkar ju som om den här officeren stod väldigt nära sin tjänare. Han hade ett stort hjärta för honom. I kommentarsböcker så står det, som jag sa, att det kan betyda pojke eller barn. Tjänaren eller pojken var en del av officerens hushåll. Och det verkar som om man höll av honom väldigt mycket. Någonstans i närheten av där de är, kanske in i staden Kapernaum, kanske en liten bit därifrån, ligger det en tjänare. En pojke, ett barn med svåra plågor, drabbad av någon form av förlamning. När Lukas i sitt evangelium berättar om samma händelse så berättar han om att pojken var dödssjuk. Och i ett nu blir tjänaren frisk. Från döende till frisk i ett nu. Tänk dig den där scenen när officeren kommer hem. Undrar, Jesus sa gå nu, och så kommer han hem och så kanske han möts av den där tjänaren i dörren. Eller han kanske ser tjänaren, pojken, sitta vid bordet och äta en smörgås. Eller också så kommer han emot honom och kastar sig runt hans famn och säger, jag är hel nu, jag är frisk nu, smärtan har försvunnit, jag är frisk. Man kan ju undra vad som hände i den där tjänarens liv, i officerens liv och i församlingens liv, familjens liv efter detta helande. Alltså på något sätt så var ju Jesu helande alltid en del av den här mannens livsberättelse. Alltid. Den tredje personen vi möter, det är Petrus svärmor. Lärjungen Petrus bodde i Kapernaum. Texten ger vid handen att vi är kvar i samma berättelse. Det är efter bergspredikan. Jesus är på väg ner från berget. Stora skaror följer honom. Han botar en spetälska. Han botar officerens son. Och så kommer han hem till Petrus. Har du varit med om det där någon gång? Efter en väldigt hektisk dag på jobbet. Eller som servicegrupp i kyrkan. Eller som fotbollsförälder. Eller någonting annat. Eller du kommer hem från skolan. Det har bara helt enkelt varit en väldigt intensiv dag. Och så kommer du hem och så stänger du dörren. Alldeles tyst. Och du får liksom bara andas och du vet, nu är jag hemma. Kanske var det så när Jesus kom hem till sin vän Petrus. Det hade verkligen varit en hektisk dag. Nu skulle det äntligen bli dags för lite stillhet. Kanske en kvällsmåltid bland nära vänner. Men Petrus svärmor är sjuk. Hon har feber. Jesus verkar inte tänka som jag. Han säger inte, du, det har varit en intensiv dag. Kan du inte skicka ett mejl istället? Så tar jag det där imorgon eller när jag kan. När jag öppnar mejlboxen, när jag får tid. Det står att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Hon ligger på en säng någonstans, hon ligger på en madrass. Någonstans är hon. Och du vet hur trött och slut man blir när man har feber. I Lukas evangelium står det hon hade hög feber. Nu kanske hög feber är olika för oss. Vi har en del här som brukar ha man cold och då blir det väldigt jobbigt väldigt fort. Men hon har feber. När Jesus botade den spetälske mannen så rörde han vid honom och talade till honom. När Jesus botar officerens tjänare så säger han bara ett ord. Nu står det att Jesus går till Petrus svärmor och rör vid hennes hand. Han rör vid hennes hand. Och när Jesus rör hennes hand så lämnar febern henne och hon kan återgå till sina sysslor. Alltså beröring av en hand kan betyda så otroligt mycket. Har du tänkt på det någon gång? När någon berör din hand så det är nästan som om det finns en direkt koppling ifrån min hand till mitt hjärta. Rakt in i mitt inre så är det en direkt koppling. Vet du, när vi hälsar på varandra så tar vi ju i hand. Eller tänk den där första gången du var nyförälskad och kände handen. Och så fick du hålla i hennes eller hans hand. Det där gjorde någonting med hela dig. När du liksom känner handen. När vi är sura eller inte vill ge respons. Då stoppar vi händerna i fickorna. Och så liksom vill vi inte visa händerna. När vi är glada, då liksom jublar vi och så lyfter vi händerna. Eller när vi vill svara i skolan så lyfter vi handen. Eller när vi vill vinka till någon och liksom säga hallå, då vinkar vi med handen. Och när vi är med om någonting otroligt, då sätter vi handen på huvudet. Titta på en fotbollsmatch eller på en hockeymatch när de missar målet. Var sätter de händerna? Inte på magen i alla fall, utan på huvudet. Åh, hur kunde jag missa? När vi blir konfunderade eller arga så sätter vi händerna i sidan och så tittar vi. När vi funderar så sätter vi handen på hakan lite grann och så där eller på näsan. Och vet du, när man sitter hos någon som är väldigt sjuk. Då tar man deras hand och smeker handen. Jag har gjort det, jag har suttit vid dödsbäddar. Och det som känns mest naturligt är att få ta personens hand och stryka den lite grann. Att beröra en annan persons hand är att komma riktigt nära. Jesus rörde vid Petrus svärmors hand för att komma henne riktigt nära. I den närheten fanns det helande och kraft. När Jesus kom riktigt, riktigt nära. Fortsätter vi våran text så står det att Jesus botade alla. Det är liksom några exempel och sen, ja men alla. Kvällen var inte slut, det är mycket möjligt att det var sabbat. Folk väntade till solen hade gått ner. Man fick inte bära något på sabbaten eller utföra arbete. Men på kvällen så kom man till Jesus med många som var besatta och sjuka. Och med sitt ord drev han ut de onda andarna, står det. Och han botade alla som var sjuka. Kanske stod det en olydig tidigare spetälsk man där med sin kompis som var sjuk. Han skulle ju inte berätta, men jag tror han hade svårt att låta bli. Kanske stod det en tjänare där för att tacka samtidigt som han hade tagit med sin arbetskamrat som också kanske hade något problem eller var sjuk. Det verkar som om Jesus hade tid för alla, oavsett om de led av psykiska, andliga eller fysiska åkommor. Han botade alla, står det vid det här tillfället. Och Matteus skriver att det här skedde för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Och så citerar han Jesaja 53. Vi läser de där verserna. Jesaja 53 från vers 4. Vi läser 4 och 5. Och du kanske kan det, men lyssna. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Alltså, Matteus vill poängtera, fattar ni, ser ni, det här som Jesus gör, det här jag har berättat och försökt måla bilden av nu, ser ni, det är ju det som profeten Jesaja skrev om, det är ju den messianska löftet, det är ju Jesus som är Messias, det är Jesus som är Guds son, ser ni inte, det är ju faktiskt det som händer. Och så liksom vill han liksom fästa Jesu berättelse vid profetorden. Nya testamentets författare citerar Jesaja 53 många gånger och knyter de här Jesaja-orden till Jesus. Han bar våra sjukdomar. Genom hans sår är vi helade. Och nu vill jag försöka sammanfatta det här, och så ska vi snart gå in i nattvard. Och vi kommer också gå in i en förbönstund. Men för att sammanfatta, Gud vill hela. Gud vill hela. Din kropp och dess inbyggda helande funktion är ett vittnesbörd om en Gud som helar. Han har skapat dig till sin avbild och du har en slags helande process i dig. Jesus helar som med den spetälske mannen genom beröring. Han för dig tillbaka in i gemenskapen. Han tar bort din isolering. Jesus är här idag och han helar genom nådens ord och genom allmaktens ord, precis som med den spetälske mannen. Han helar som med officerens tjänare genom kraften i sitt ord. Genom kraften i sitt ord. Jesus är här idag och han helar genom kraften i sitt ord som en respons på din tro. Din tro kan få bli en brygga, en bro där Jesus liksom kan få landa med sitt helande. Precis som med den här officeren som Jesus blir förundrad över den tro han bar. Jesus helar genom sitt ord. Jesus helar som är Petrus svärmor genom beröring och närhet. Jesus är här idag för att beröra din hand, om du förstår, och komma riktigt, riktigt nära dig. Jesus vill ta din hand, leda dig, smeka din hand, trösta dig och bota dig. Jesus helar som med alla som kom till honom på kvällen. Han är här för att befria från onda andar genom sitt ord. Och han är här för att bota sjukdomar. Jesus bar våra sjukdomar. Våra smärtor tog han på sig. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Innan jag säger amen och vi ber tillsammans. Jag läste en bok som förbereddes inför predikan, en gammal bok av Colin Urquhart som heter just Helande. Och där tar han fram den här berättelsen om mannen som sänktes ner genom taket, du vet, den där lame mannen som blev frisk. Där Jesus förlåter hans synd och botar honom. Och så gör Colin Urquhart en poäng av det här. Där han säger att om vi som kristna talar om att Jesus förlåter, då måste vi också se på hur Jesus liksom bekräftar att han har makt att förlåta genom att han botar den sjuke. Och så säger han, om vi som kristna med trovärdighet ska tala om Jesu förlåtelse, då måste vi be för den sjuke. De hänger ihop. Det var så Jesus gjorde. Jag tänker att han har en poäng där. Amen. Vi ber tillsammans. Ni som ska vara med i nattvarden får gärna komma fram. Nattvardstjänare. Tack Jesus Kristus att vi får tro att du läker och helar. Herre, vi har läst några av de där bibelställena i Nya Testamentet där det står att du botade och helade. Du kom nära, du förde in i gemenskapen igen, du drev ut onda andar och du botade fysiska sjukdomar. Tack Jesus att vi får tro att du är densamma idag, att du läker, att du helar, att du för in i gemenskap. Herre, vi tror att du botar våra inre sjukdomar, vår psykiska ohälsa, men vi tror också att du botar vår fysiska ohälsa. Det är vår tro, Herre. Och mitt i vår erfarenhet av en trasig värld, av en värld som lider och där vi människor lider och drabbas av fysiska åkommor och psykiska åkommor. Mitt i den världen, mitt i den tiden så vill vi tro ditt ord. Så vill vi be Gud om att du läker och helar. Jesus Kristus, vi ställer oss på ditt ord. Och vi låter ditt ord få vara det som är auktoriteten för vår församling, för vår handling, för vår efterföljelse. Och vi säger, kom Gud med ditt rike. Kom Gud med ditt rike av frid, av läkedom, av helande och hälsa. Kom helig ande och uppenbara Kristus för oss här och nu. Amen.